Den sista bild jag vill berätta om här, den kallar jag för förebildsbilden. Och den har också med korset att göra. Korset berättar ju för oss hur vårt nya liv i Kristus ska levas. Enligt förebildstanken så är Jesu självutgivande död ett föredöme för alla tiders kristna. Korset visar på ett etiskt ideal, ett handlingsprogram vars huvudord är tjänande. När vi har talat om offer och återlösning, så kamp, seger och försoningstankarna här, så har vi hela tiden koncentrerat oss på vad de tankarna säger om Guds handlande för vår räddning genom Kristi verk på korset. Vi har sedan kortfattat försökt ange vad människan gör när Gud, vad Gud gör när människan svarar positivt på hans erbjudande om återlösning och försoning. Förlåtelse, adoptions- och rättfärdighetstankarna leder oss till att beskriva människornas roll i det hela. Nu ska vi först helt kort beröra hur vi tillägnar oss det som Kristus gjorde för oss. Då kommer vi alltså till stadium 3 på de här sammanhanget från andra Korinthierbrevet. Och när vi läser apostlagärningarna så finner vi att omvändelsen, det är det första steget människan tar för att bli delaktig i Kristi räddning. Hade vi tid skulle vi kunna referera till en mängd bibelord som stöder den tanken. Apostlagärningarna 2, pingstdagens Petrus predikan, säger han: omvänd er. När han talar i Salomos pelarsal i kapitel 3 så säger han: vänd om. När Filippus evangeliserar i Samaria i Apostlagärningarna 8 så kommer samma budskap: vänd om. När Paulus talar i Lystra så säger han i kapitel 14: ni ska omvända er. Och när han talar i arkipelagen i Rom så säger han i 17:30: människorna måste omvända sig. Och i sitt försvarstal inför kung Agrippa i kapitel 26 så säger han: man måste ångra sig och vända om. Det andra steget, det är tron. När vi studerar Jesu undervisning kan vi inte undgå att lägga märke till vilken betydelse han tillmäter tron. Eftersom denna tro är en levande tro kan och skall den växa. Lärjungarna bad ju Jesus att föröka deras tro. Jag tänkte när jag satt där alldeles nyss att egentligen finns det ju två slags tillväxt. Om jag har en hög med grus där och så har jag en planta stående bredvid, så kan jag ju låta den där grushögen växa i att jag själv står och skottar på mera grus. Då växer den ju. Men plantans tillväxt, den sker inifrån. Det är levande kraft i den. Och Jesus vill förklara för sina lärjungar att tron som vi äger i Kristus, det är en levande tro. Den kommer alltså inifrån. Den växer av sig själv. När vi går till Apostlagärningarna 2:38. Så möter vi där en väldigt koncentrerad framställning om stegen fram till en full delaktighet i Kristi försoningsverk. Steg 1, omvändelsen. Det vill säga medvetet göra sinnesändring. Steg 2, tron. Att få en levande tro att Jesus är Guds son. Det vi tidigare sa, Petrus uttalande till Jesus: du är Messias, den levande Gudens son. Som steg 3 kommer förlåtelsen, att bli försonad med Gud. Steg 4, dopet i vatten. Det vill säga få en församlingsgemenskap enligt Markus 16:16. Och steg 5, dop i den helige ande. Få kraft och ledning i det dagliga livet. I den här förebildstanken vi nu är inne på så står vi redan inför ett fullbordat Golgataverk där Jesus lidit och dött för oss och genom detta öppnat en ny och levande väg till nådatronen. Kristi död och uppståndelse står som en förebild för oss på dopet. Sen gamla människan dött ska hon begravas för att därefter uppstå till ett nytt liv. Den förebild som Paulus använder i Romarbrevet 6 klarlägger för oss både i vilken ordningsfull omvändelse och dop ska komma och det sätt på vilket dopet ska ske. På vilket sätt kan då Golgataverket bli en förebild för oss i våra kristna liv? På bilden lägger vi märke till det mönster som korsets armar tecknar. Guds vertikala kärlek till oss, uttryckt genom lidande och förlåtelse, leder oss till vårt horisontella uppdrag att älska och tjäna. När jag säger mitt ja till Kristi kärleksoffer för att bli räddad, säger jag också ett ja till kärlekens livsstil mot andra. Men ett ja till det självutgivande kärlek förutsätter ett nej till kärlekens motsats, det vill säga hatet. Att dö och uppstå med Kristus innebär därför att jag i varje val och frestelsesituation håller mig för död för hatets impulser eller medvetet lägger av och dödar impulserna. Så jag utlämnar dem åt Gud i en syndabekännelse för att Gud ska döma och förlåta dem. Och jag istället håller för att nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Som kristen står jag alltså i ett ständigt val mellan olika sätt att existera, mellan olika livsstilar. Jag kallas att ständigt säga nej till syndens och hatets livsstil, vilket är att dö. Men att säga ja till Kristus och kristen livsstil, vilken kallas att uppstå. Livet, det är vår absolut dyrbaraste tillgång. Självbevarelsedriften, det mest grundläggande av alla mänskliga drifter. Att beröva någon livet betraktas därför som den största av alla förbrytelser. På samma sätt är döden för en annans skull det största exemplet på kärlek. Kärleken har alltid ett positivt syfte. Den söker inte sitt. Den söker alltid den andres bästa och leder till handling för honom även om det fordrar självuppoffring hos mig. Jesus älskar så högt att han gav sitt liv. Men denna Jesu kärlek ska inte bara beundras och tas emot. Den ska kopieras också, följas. Inte många av oss är ju kallade att lida martyrdöden. Men kärleken kan leda oss till mer vardagliga små uppoffringar. Någon har uttryckt det så här. Kärlek, det är villighet att ge upp det som är av värde för mig själv för att göra andras liv rikt. Johannes säger i sitt första brev, 3:e kapitlet. Om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd, hur kan Guds kärlek då förbliva i honom? En annan vis man har sagt, man kan ge utan att älska, men man kan inte älska utan att ge. I Kolosserbrevet 3:13 säger Paulus, ha fördrag med varandra, förlåt varandra. Om något har något att förebrå en annan. Som Herren har förlåtit er så ska också ni förlåta. Det finns ingen annan religion i vilken fiende kärleken och villigheten att förlåta finns inskriven i tro- och livsmönstret som just i kristendomen. Vi såg den i föregående bild inskriven som en av de fyra delarna som formade korsets budskap. Det finns ingenting som kan förändra den onda människan inifrån på ett så effektivt och kärleksfullt sätt som förlåtelsen. Den hand som öppnats för att ta emot gudomlig förlåtelse kan inte samtidigt vara knuten i hämndbegär och revanschlystnad. Förlåtelsen är som ett stafettlopp. Förlåtelsepinnen som jag själv har mottagit måste lämnas över till nästa man. I annat fall bryter jag samman av utmattning. Och vi vet ju alla att det är lättare sagt än gjort att ha hjärtat förlåta sin broder. Alla vill vi ju ta emot Guds förlåtelse, men det är så oerhört mycket svårare att ge den vidare. Jesus visste detta. Och i den bön han lärde sina lärjungar att be finns det bara en enda punkt som han ger en särskild förklaring. I Matteus 6:12 står det: förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och sen i vers 14 och 15 förtydligar han genom att säga: ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Den här bilden vill visa på två moderna bidrag till stafettloppstanken som vi just presenterat. Här delar dels min vän, pastorn i Smyna i Göteborg, Urban Ringbäck, och dels en av våra mera kända ärkebiskopar, Erlend Eidem, med sig av sina erfarenheter efter att ha funnit källan. Men texten där, den vet jag inte. Den har kommit galet på något sätt. Jag kan alltså inte läsa det riktigt själv. Det var annat på originalet. Men jag tror att jag kan Urban Ringbäcks dikt ganska bra själv. Att vittna om dig är mitt uppdrag. Ja, hur är det du? Hjälp mig. Ja, från början. Att tjäna dig är min vilja. Att få höra din röst, min bön. Att få vittna om dig är mitt uppdrag. Att få möta dig blir min lön. Så tolkar han det. Och så tolkar också Erlend Eidem det, som jag har skrivit upp här men som inte är med på bilden tydligen. Erlend Eidem var en av våra mera kända svenska ärkebiskopar. Och han hade förmånen att få jordfästa Dag Hammarskjöld. Och i den jordfästningen så höll han ett mycket känt griftetal. Och i det talet talar han precis om samma sak. Stafettpinnen måste föras vidare. Jag vill avsluta nu med att säga att i vår teologiska tradition så har vi vant oss vid att använda ordet försoning som det enande begreppet på allt som Kristus har gjort för oss på korset. Och när vi talar om försoningslära så menar vi alltså den frälsande betydelse som finns i Jesu död och uppståndelse. Jag har försökt här lite stund att fokusera på en liten del i det oerhört viktiga begreppet, nämligen förlikningen mellan två parter som förut har varit i konflikt med varandra, men nu har hittat varandra, återkommit i ett vänskapligt förhållande till varandra. Människan som förtvivlat sökt efter något att släcka sin törst med, och Gud som genom sin kärlek offrar sin son för att låta källan med levande vatten springa fram. Min hälsning till er idag har egentligen haft tre punkter. De står här. Människan vill ha någonting att släcka sin törst med. Försoningens källa finns där med friskt pålande vatten. Och vem ska leda den törstige fram till källan? Och när jag satte rubriken här, hur törsten möter källan, så vill jag visa på just mänsklighetens dödliga törst och Guds pålande källa, de två brofästena. Men också på brobyggarnas ansvarsfulla uppdrag att förena de här två med varandra. Om jag lyckas med det eller inte, det får jag överlåta åt er att besluta. Nu slutar jag. Herre, jag tackar dig att vi allt får räkna med dig. Tack Herre att vi inte utlämnade till oss själva, utan du som har skapat oss till att leva i gemenskap med dig. Du har gjort allt för att återförena oss med dig genom din son Jesus Kristus. Tack att vi får stå i försoningens tjänst, Herre. Nu ber jag dig, Herre, att du ska låta oss som enskilda kristna förstå vårt uppdrag att vara brobyggare, att leda törstande, döende människor fram till en porlande källa med livets vatten. Tack att du vill hjälpa oss med det. Vi klarar inte av det själva. Vi har inga möjligheter till det. Men tack att du vill ge oss både vishet och kraft och nåd att göra det uppdraget du har kallat oss till. Amen.